I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Rena, o Gud, våra hjärtan och våra samveten, så att din son när han kommer till oss i våra hjärtan och finna en beredd boning genom samma din son Jesus Kristus, vår Herre. Har jag dig söker jag inget på jorden. När min kropp och mitt hjärta ger upp är Gud mitt hjärtas klippa och min lott för evigt. Orden från Psaltaren 73 kommer från en man som blivit avundsjuk och bitter på framgången hos människor utan skrupler, som roffade åt sig, var högmodiga och sade: hur skulle Gud kunna veta? Den högste har väl ingen vetskap. Psalmisten var avundsjuk på dem. Han lockades av detta. Han ville också ha det så. Han lockades av det goda livet och upplevde att han av samvetsskäl avstod förgäves från en massa saker, helt i onödan. I Bojärts stengrunden så möter vi Anders. Han kommer till pastor Savonius med ett bekymmer. Han lider av synden som han har omkring sig, får vi veta, om nu blir detta ganska ihopdraget. Men han har sin bror där hemma bland annat, som väl inte har lagt ifrån sig brännvinet utan tar en sup då och då. Och så ondgör han sig över att flickorna får gå runt med tofsar i håret och barnen får leka med barkbåtar på sabbaten. När Savonius sen försöker få honom att ta tålamod med sin bror och tänker att det är bättre att han då får dricka där hemma istället för att han ska ut på backen med brännvinsflaskan där han kanske super sig fördärvad istället, så jagar Anders upp sig över att ingen verkar ta lika allvarligt på synden och omvändelsen som han. Nu har han till och med pastorn emot sig, verkar det som. Men ganska snart i det här samtalet så visar det sig att egentligen så handlar det här om avundsjuka. Han skulle själva verket vilja leva i synd och göra sig glada dagar, som han säger han också, om det funkade lika bra att omvända sig senare. Att ha fått vandra med Herren längre, 10 år i detta fallet som Savonius nämner som exempel, det tyckte han, det är väl meningslöst, då har vi ju fel. Synden han hade omkring sig frestade och lockade honom. Varför? Jo, därför att också synden fick härja fritt i hans hjärta. Han tänkte att om jag bara rensar ut det runt omkring utanför mig så är det nog. Men eftersom det inte var uppgjort här inne så fann han en stor avundsjuka i detta. Att kunna leva som om man inte hade någon Gud att bry sig om. Men i salmen, i salmisten, han fick se vilken oändlig rikedom han ägde Gud. Och då bleknade allt det andra, all världslig framgång och lycka. Han såg förgängligheten, ändligheten och förljugenheten blev uppenbar och förlorade sin lockelse. Så Gud var nu istället hans hjärtas klippa, och vad kunde han då önska sig mer? I sången av Lina Sandell som vi just sjöng så är det här perspektivet som vi möter. Allt vad världen har att erbjuda, även när vi kan tycka att det är som bäst, är ändå till sist någonting som vi ändå inte kan ta med oss, utan vi måste lämna här på jorden. Det blir tomhet och besvikelse. Och i dödens ljus och evighetens ljus så framstår det som ändligt, förgängligt, bedrägligt kanske till och med. Men den som har Herren själv, även under djupaste lidande, mörker och kamp, frågar inte efter något på jorden. Att glädjas över det goda som finns i Guds skapelse, det är inte någonting fel. Och det finns mycket som vi kan vara tacksamma för och glada över här på jorden, och som vi också får njuta av på olika sätt. Men nu får vi också rannsaka oss inför vår bekännelse. Att finns det en avundsjuka i ditt hjärta på den som tycks ha större framgång i världen, eller som verkar kunna leva utan samvetsbetänkligheter på ett sätt som du kan vara avundsjuk på. Bekymmersfritt och hänge sig åt sådant som du vet inte är rätt. Men du skulle vilja hänge dig åt det utan att behöva tänka på konsekvenserna. För här i världen så märker vi fortfarande av synden i vårt kött, i vår kropp. Och på vilket sätt det kan skilja sig från person till person. Men vi gör oss ingen tjänst i att förneka det. Så vi får pröva våra hjärtas tankar. Var har vi vår glädje? Var har vi vår trygghet? Var har vi vår fasthet? Hur är perspektiven? Prioriteringar? På arbetsplats, i familj, nöjen, allt vad det kan vara. Får det ha sin rätta plats? Låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Kära Fader i himlen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Herre vår Gud, du som är en tillflykt för dem som hoppas på dig, lär oss att rätt bruka de jordiska gåvorna så att vi inte går miste om de eviga. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Hör Herrens ord ifrån predikarens 12:e kapitel. Tänk på din skapare i din ungdomsdagar innan de onda dagarna kommer och det år då du ska säga: de ger mig ingen glädje. Ja, innan de förmörkas, solen och ljuset, månen och stjärnorna, och innan molnen vänder åter efter regnet, då väktarna i huset darrar och de starka männen sviker, då malerskorna har upphört att mala eftersom de har blivit så få, och då spejarna har det mörkt i sina gluggar, då båda dörrarna mot gatan stängs till och ljudet från kvarnen försvagas, då man vaknar av fågelsång och sångens alla döttrar sänker rösten, då man är rädd för var backe och vägen är full av skräck, då mandelträdet blommar, gräshoppan släpar sig fram och kaprisknoppen blir utan kraft, då människan går till sin eviga boning och gråtarna går omkring på gatan, innan silvertråden brister och den gyllene skålen slås sönder, innan krukan vid källan krossas och brunnsljudet slås i tu vid brunnen, Då stoftet vänder åter till den jord det kommit ifrån och anden vänder åter till Gud som gav den. Hör också Herrens ord ifrån första Johannesbrevets fjärde kapitel. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom. I detta har kärleken nått sitt mål hos oss, att vi är frimodiga på domens dag. Till sådan han är, sådan är också vi i den här världen. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädslan hör ju samman med straff, och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Om någon säger att han älskar Gud och hatar sin broder, så är han en lögnare. Till den som inte älskar sin broder som han har sett kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är det bud vi har från honom, att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas i sitt 16:e kapitel. Jesus sade: det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde var dag i glädje och fest. Men vid hans port låg en fattig man som hette Lazarus, full av sår. Han längtade efter att få äta sig mätt på det som föll från den rike mannens bord. Ja, hundarna kom och slickade hans sår. Så dog den fattige och fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Även den rike dog och begravdes. När han plågades i helvetet lyfte han blicken och fick se Abraham långt borta och Lazarus hos honom. Då ropade han: Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lazarus att doppa fingerspetsen i vattnet för att svalka min tunga, ty jag plågas i denna eld. Men Abraham svarade: mitt barn, kom ihåg att du fick ut ditt goda medan du levde, under det att Lazarus fick ut det onda. Nu får han tröst och du plåga. Och till detta kommer att det är en stor gapande klyfta mellan oss och er, för att de som vill gå över härifrån till er inte ska kunna det, och för att inte heller någon därifrån ska kunna komma över till oss. Den rike mannen sade: då ber jag dig, fader, att du skickar honom till min fars hus för att varna mina fem bröder, så att inte de också kommer till detta pinorum. Men Abraham sade: de har Mose och profeterna, de ska de lyssna till. Nej, fader Abraham, svarade han, men om någon kommer till dem från de döda omvänder de sig. Abraham sade till honom: lyssnar de inte till Mose och profeterna kommer de inte heller att bli övertygade ens om någon uppstår från de döda. Det finns en pågående diskussion om den text vi just läste är en liknelse eller inte. Jag tar ingen ställning till detta nu, men jag kommer kalla det för en berättelse i predikan. Och jag tror att de saker jag tar upp är tillämpbara oavsett om det handlar om en liknelse eller om det handlar om någon faktisk händelse som Jesus refererar till. Men rubrikerna för predikan är: rikedom och fattigdom på jorden säger inte med nödvändighet något om rikedom och fattigdom i himlen eller efter detta livet. Nummer 2, yttre fromhet och gudsfruktan säger inte med nödvändighet något om inre fromhet och gudsfruktan. Och 3, den sanna rikedomen på jorden och i himlen är Guds levande ord, Jesus. Så först, rikedom och fattigdom på jorden säger inte med nödvändighet något om rikedom och fattigdom efter detta livet. Jesus målar upp de starkaste kontraster i denna berättelse. Bara den här saken att mannen gick klädd i purpur vittnar om stor rikedom. Det var i området kring Tyrus och Sidon som man framställde denna färg från snäckor, körtlarna hos mollusken i snäckor. Och man har hittat där också åtminstone en stor kulle som i själva verket bara är snäckskal från den här produktionen. Processen var väldigt långsam och svår, och det krävdes många tusen snäckor för att färga ett tygstycke. Jag läste att det är ett försök att återskapa färgningstekniken. Jag blev inte riktigt klok på om det var samma snäcka eller om det var en släkting. Men i varje fall, 2008 då användes 12 000 snäckor, och då räckte färgen till en tygbit av en storlek av en näsduk ungefär. Så då var det inte så konstigt att färgen var väldigt dyr och förknippades med kungligheter, präster, högt uppsatta romare. Och som en parentes kan vi nämna också att det var när kristendomen sedan anammades av romarriket som också biskoparna fick sällas till den exklusiva skara som bar purpur, och därav biskoparnas lila färg även idag. Varje sak som Jesus tar upp gällande den rike mannen signalerar överdådighet, lyx. Också fint linne var väldigt dyrt. Och det var fest och lyx varje dag. Det var hans hjärtas glädje, hans goda. Och sen har vi Lazarus. I folkbibeln står det att han låg vid den rike mannens port. Flera andra översättningar tolkade istället som att han blev lagd där. Alltså att Lazarus möjligen också var lam. Och alldeles oavsett så låg han där full med sår. Det var inte sår som var på god väg att läkas eller hade sårskorpa på sig eller någonting sånt där. Utan öppna, variga, rinnande sår. Och till allt detta då läggs att orena gathundar, sketna byracker kommer och slickar i såren. Och hundar vid den här tiden var inte några trevliga sällskapsdjur, utan det var ett orent djur som sträck runt och spred sjukdomar och elände. Lazarus befinner sig i svår misär. Han längtade efter att äta sig mätt på smulorna från den rike mannens bord. Och det kan hända att det här är en övertolkning, men var låg Lazarus? Han låg vid porten, och förmodligen åt inte de fina gästerna där ute vid porten så att han kunde nå smulorna där. De var skilda från varandra. Så det som han hoppades få äta sig mätt på, det var det skräpet de bar ut efter festerna, soporna. Det är största möjliga kontrast vi möter mellan Lazarus och den rike mannen. Och vad heter han? Lazarus, latinsk form av namnet Eliezer, som betyder min Gud är hjälpen, undsättningen, räddningen, den som hjälper i all nöd. Det är ett skämt, ett elakt skämt, hans namn. Var är hans Gud när han har det så svårt? Var är hans hjälp? Men så kommer den dagen då han måste lämna det jordeliv där han har plågat så svårt. Det står ingenting om någon begravning. Någon sån blir det förmodligen inte. Men nu är det inte några anonyma personer som bär honom till porten för att tigga, utan änglar som bär honom och för honom till Abrahams sköte. Äreplatsen vid stamfadern Abrahams sida, där han får tröst och del av det verkligt goda. Allting har vänts upp och ner för Lazarus. Och också för den rike mannen vänds allting upp och ner. Han dör Och nu får vi höra om en begravning, och då kan vi tänka, med tanke på hur hans liv var och så vidare, så var det här nog inte någon stilla begravning, utan det var någon stor, pampig begravning med många människor som talade väl om honom, hyllade och lovordade honom. Men vad hjälper det om människor på jorden prisar någon salig? Honom möter inga änglar upp. Utan omsvep får vi veta att han nu befinner sig i dödsriket. Folkbibeln översatt med helvetet. Och där plågas han svårt. Och när han ber om lite lindring i sin plåga, eller kanske snarare befaller att Lazarus nu ska bli hans betjänt, så får han svaret att du fick ut ditt goda i världen. Det var inte det verkligt goda. Men för honom var det som Jesus säger, där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Och där han hade sin skatt, det var förgängligt. Han hade inte hjärtat hos Gud, utan i världen och det som världen hade att erbjuda. Men är det inte så som många nog först skulle tro när man läser den här texten, att den rike blir fördömd på grund av sin rikedom och Lazarus blir frälst tack vare sin fattigdom och sitt svåra lidande? Den utläggs nog så ibland. Det är inte så att den som är fattig automatiskt har det rätt ställt med Gud, eller ens att den rike som ger bort allt den äger har det. Om jag delar ut allt jag äger och om jag offrar min kropp till att brännas men inte har kärlek, så vinner jag ingenting, säger Paulus. Så det här handlar inte om varken materialism eller antimaterialism. Snarare handlar det om att det inte är utifrån vad som möter oss till det yttre som vi kan säga någonting om hur det ser ut inför Gud. Gud kan välsigna också med rikedom och ära. Men Gud kan också ta bort rikedom och ära. Och man kan fortfarande vara välsignad av Gud. Herren gav och Herren tog. Lovat är Herrens namn, utbrister Jobb. Hans vänner försöker få honom att förstå att det är för att Jobb har syndat som all olycka drabbar honom. Men Gud själv tar sedan till orda och tillrättavisar sådana tankar. Också Jesus går emot sådana slutsatser. Men när vi drabbas av svårigheter är det ändå svårt att inte få sådana tankar. Vad har jag gjort för att förtjäna detta? Vi vet teoretiskt, det är massor av lidande runt om i världen hela tiden och som också drabbar kristna eller goda människor. Och då är det teori, och då kan vi tänka att ja, men det hänger inte på det. Men när vi drabbas själva så kommer förtjänsttanken ändå in där. Vad har jag gjort för att förtjäna detta? Så tänker människan, den gamla människan som är inriktad på förtjänst inför Gud. Men det går inte att utlösa Guds slutliga domslut utifrån rikedom eller fattigdom här i världen. Det är en första lärdom från den här berättelsen. Men det är också något mer som händer här, vilket leder vidare till nästa rubrik. Yttre fromhet och gudsfruktan säger inte med nödvändighet något om inre fromhet och gudsfruktan. I samtalet mellan Abraham och den rike mannen möter vi två ord som är viktiga och som hjälper oss förstå mer av vad det är som händer här. Fader och barn. Den rike mannen ropar: Fader Abraham. Och Abraham svarar: Mitt barn. Det är en förlorad son som ropar till sin far. En son som inte velat omvända sig. När vi kommer till den här berättelsen eller delen av Lukas evangelium, så är Jesus fortfarande i en uppgörelse eller diskussion med fariseerna. Och alldeles innan vår evangelieläsning möter vi: ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ena och älska den andra, eller också hålla sig till den ena och förakta den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Allt detta hörde fariseerna, som älskade pengar, och de hånade honom. Då sade han till dem: ni är sådana som rättfärdigar sig själva inför människor, Men Gud känner era hjärtan. Det som står högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud. Lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes. Sedan dess förkunnas evangeliet om Guds rike och alla uppmanas enträget att komma in. Men för ska himmel och jord förgå än att en enda prick av lagen faller bort. Och med en vers emellan kommer sedan vår text. Man kan nyansera kritiken av fariseerna på många sätt, och bilden av dem har många gånger i förkunnelsen blivit alldeles för förenklad. Men samtidigt står Jesu kritik kvar. Den är inte obefogad eller överdriven. På avgörande punkter misstog de sig, och konsekvenserna blev att de ställde sig utanför Guds rike. Det var inte så enkelt som att de levde kvar i det gamla förbundet, utan de hade inte förstått det gamla förbundet till att börja med. I diskussionen med de judiska ledarna i Johannes 8 så läser vi att de svarade Jesus: vår far är Abraham. Och Jesus sade: om ni vore Abrahams barn skulle ni göra Abrahams gärningar. Men nu vill ni döda mig, en man som har sagt det sanningen som jag hört från Gud. Så gjorde inte Abraham. Vad gjorde Abraham? Hur blev han rättfärdig? I första Mosebok 15 så läser vi: Abraham trodde på Herren och han räknade honom det till rättfärdighet. Fariseerna sökte sin rättfärdighet i lagen, men det var inte genom lagen som Abraham och hans avkomlingar fick löftet att ärva världen, skriver Paulus, utan genom den rättfärdighet som kommer av tro. Och de som håller sig till lagen blir arvingar. Om de som håller sig till lagen blir arvingar, då är tron meningslös och löftet upphävt. Så här möter vi rättfärdighet och arvingar. Det knyts till Guds löfte och tron på honom. Den rike mannen hade satt sitt hopp till annat och upptäckte nu att han själv hade gått miste om det som han hade räknat som en självklarhet. Men min far är ju Abraham, och där hos honom istället är Lazarus. Vad är han där? Det finns två ställen i Bibeln där vi möter namnen Abraham och Lazarus tillsammans. Det ena är här i vår evangelietext, och det andra är just i första Mosebok 15. Samma plats där vi läser om hur Abraham tillräknades rättfärdighet, även om det är under hans förra namn Abraham. Där läser vi: Abraham sade: Herre Gud, vad ska du ge mig? Jag går ju bort barnlös, och arvinge till mitt hus är Eliezer, Lazarus från Damaskus. Och Abraham fortsatte: se, mig har du inte gett någon avkomling, så det blir en av mitt husfolk som ärver mig. Och så blir det då igen. Trots löftet Herren gav Abraham, eftersom barnet inte förtröstade på Herren utan på sig själva. Det som var löftet som gavs just där om avkomlingen som ska ärva, den avkomlingen avsade sig arvet. Återigen Jesu ord innan vår evangelieläsning: ni är sådana som rättfärdigar er själva inför människor, men Gud känner era hjärtan. Yttre fromhet och gudsfruktan säger inte med nödvändighet något om inre fromhet och gudsfruktan. De ärade Herren med sina läppar, men deras hjärtan var långt ifrån honom. Stoltheten var inte i Herren utan i lagen, i omskärelsen. Vi tillhör förbundet. Vår far är Abraham. Men Paulus lägger ut det för oss. Han, det vill säga Abraham, fick omskärelsens tecken som bekräftelse på trons rättfärdighet, och den hade han redan som oomskuren. Så skulle han bli far till alla oomskurna som tror, och så skulle rättfärdighet tillräknas dem. Han skulle också bli far till de omskurna, de som inte bara tillhör de omskurna utan också vandrar i spåren av den tro som vår far Abraham hade redan som oomskuren. Därför heter det av tro, för att det ska vara av nåd, och löftet står fast för alla hans avkomlingar, inte bara för de som hör till lagens folk utan också för de som har Abrahams tro. Han är allas vår far. Så får vi både varning och uppmuntran. Uppmuntran i att Guds rike står öppet för alla människor. Och att också du får vara ett Abrahams barn, rättfärdig genom samma tro som hans. Men också en varning för att slå oss till ro med att vi kommer från kristen familj, tillhör den och den kyrkan, uttrycker de rätta teologiska och moraliska uppfattningarna och liknande. Det här menar jag inte som något negativt, utan det är något gott som vi får vara tacksamma för. Men om det inte har sin motsvarighet i hjärtats tro, så saknar vi den verkliga rikedomen, Jesus, både i himlen och på jorden. Och då kommer vi till den sista delen. Den sanna rikedomen på jorden och i himlen är Guds levande ord, Jesus. Den förmögenhet som den rike mannen hade var i själva verket inte pengar och lyx, utan den största skatt som Gud hade anförtrott åt människor, Guds ord. Vilken fördel har då juden, frågar Paulus i Romarbrevet. Eller vilken nytta ger omskärelsen? Stor nytta på alla sätt. Först och främst att Guds ord har anförtrotts dem. Omskärelsen hade sitt syfte, inte som grund för någonting, utan som ett tecken på ett hjärta som var omskuret. Omskuret av Gud själv. Ett hjärta som lyssnar till Guds röst, till Guds ord, och älskar honom helt och fullt, som vi kan läsa om i femte Moseboks 30:e kapitel. Saknas detta, så var den yttre omskärelsen inte till någon nytta, och egentligen inte heller Guds ord till någon nytta. Där rike mannen ber Abraham att skicka Lazarus till sina släktingar för att varna dem. Men Abraham säger att de har vad de behöver. De har Guds ord. De har Mose och profeterna. De ska lyssna till dem. Men vad svarar den rike mannen? Nej. Han svarar nej. Han säger emot Abraham. Han delar inte Abrahams tro. Han delar inte Abrahams tro på Guds ord. Abrahams tillit till Guds ord. Och han säger att hans släktingar inte heller gör det. De behöver något annat, menar han. De behöver att någon återvänder från de döda. Då kommer de att omvända sig. Lyssnar de inte till Mose och profeterna, kommer de inte heller att bli övertygade ens om någon uppstår från de döda, svarar Abraham då. Abraham vet vad det är som har makt att skapa tro. Och det är Guds eget ord. Och bara Guds ord. Inget annat. Inte ens uppståndelse från de döda rör på en människas otro. Utan endast Guds ord har den makten. Så detta är en profetia från Jesus. En skrämmande sann profetia. De som då lyssnade till Jesu ord om Abraham och Lazarus skulle själva få vara med om en Lazarus som återvänder från de döda och Jesus som återvänder från de döda. Men istället för att omvända sig och tro vill de döda både Lazarus och Jesus, för att inte tron på Jesus skulle sprida sig. Och de skulle få se Jesus dö och vara med om att han uppstod. Men istället så var de med och spred lögner om att lärjungarna hade rövat bort kroppen. Inte ens om någon uppstår från de döda kommer de att bli övertygade. Människor kan göra sig många föreställningar om vad det skulle krävas för att de ska få tro. eller att få större förtröstan. Men de är bortförklaringar, medvetna eller omedvetna, oftast omedvetna. Jag tänker att vi känner oss själva bättre än de flesta människor. Men då så kan vi också överraskas av att någon i vår närhet kan se saker hos oss själva som vi själva varit blinda för. Och då kan vi säga, ja, men du känner mig bättre än vad jag själv gör. Och samma sak är det med barn inför sina föräldrar. Och det kan man kanske fortfarande överraskas för även som vuxen, att ens föräldrar kan se hur det är med en eller vad man tänker och så vidare. Och om det då kan vara så med människor att de ibland kan se och känna en bättre än vad man själv gör, så hur mycket mer gäller det då inte Gud? Han som har skapat oss vet allt vad vi tänker, allt vad vi känner, allt vad vi längtar efter, och framförallt han vet allt vad vi behöver med Jesus Kristus och hans kärlek, hans förlåtelse, hans rättfärdighet. Så den som har Kristus, säger med Paulus i Filipperbrevet, jag kan leva enkelt, jag kan också leva i överflöd, med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Att vara mätt och att vara hungrig, att ha överflöd och att lida brist, allt förmår jag i honom som ger mig kraft. För mig är livet Kristus och döden en vinst. Detta är makten i Guds ord. Den kan vi själva ibland ha svårt att se. Men Guds fiender vet vilken makt som finns i Guds ord. Det är inte konstigt att Bibeln är förbjuden i så många totalitära samhällen, vare sig det handlar om kommunistiska, muslimska eller någonting annat. Får Guds ord släppas in, komma in, då kan människor komma till tro på Jesus och då händer det saker. Lögner avslöjas och människor blir fria. Fria från synden. Och då fria från rädsla för vad människor kan göra med kroppen. Då förlorar världens herrar makten över människors liv, samveten och tankar, eftersom de styr med hjälp av rädsla. Rädsla för fängelse, straff, tortyr. Eller rädsla för att bli av med allt det goda, bekväma, status och liknande. När rädslan försvinner, så försvinner också världens makt över en människa. Vi läste i pisten, i detta har kärleken nått sitt mål hos oss, att vi är frimodiga på domens dag. Till sådan han är, sådan är också vi i den här världen. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Först när handlar det här om rädslan inför domen, rädsla för domens dag. Men det är också sant om rädsla inför motgångar, svårigheter, till och med död här i livet. Jag har lagt dessvärre felaktigt utskriven, så man får bläddra lite konstigt, en artikel som fanns i Världen idag som jag tyckte var värd att läsa. Det ligger 3 stycken ute på borden där i hallen. Läs gärna dem. Om just makten i Guds ord och vilken kraft Jesus är i dem som tror mitt i lidande och svårigheter. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Så därför, vem kan vara rikare än den som i skriften har funnit Jesus? Så har du Kristus, då har du livet. Och du ska en dag av änglar föras till platsen vid Abrahams sida och där ta del av den himmelska glädjen som aldrig tar slut. Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Heliga Ande, skriv ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till tidens slut och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre.